När pingstdagen kom var de alla samlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram. Och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Alla uppfylldes av den helige ande och började tala främmande språk. Allt eftersom anden ingav dem att tala. I Jerusalem bodde fromma judiska män från alla folk under himlen. När dånet hördes samlades folkskaran och alla var skakade eftersom var och en hörde sitt eget språk talas. Häpna och förundrade frågade de, är de inte galileer alla de som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål? Vi är parter, meder och elamiter. Vi bor i Mesopotamien, Judén och Kappadokien, i Pontus och Asien, i Frygien och Pamfylien, i Egypten och i trakterna kring Kyrene i Libyen. Vi inflyttade från Rom. Vi är judar och proselyter, kretensare och araber. Ändå hör vi dem tala på våra egna språk om Guds väldiga gärningar. De var alla häpna och förvirrade och frågade varandra, vad kan det här betyda? Men andra sa hånfullt, de har druckit sig fulla på sött vin. Då steg Petrus fram tillsammans med de 11. Höjde sin röst och talade till dem. Judiska män och Jerusalems alla invånare, detta ska ni veta. Lyssna till mina ord. Det är inte som ni tror att de är berusade. Det är ju bara tredje timmen på morgonen. Nej, det är detta som är sagt genom profeten Joel. Och det ska ske i de sista dagarna, säger Gud, att jag utgjuter av min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera. Era unga ska se syner och era gamla ska ha drömmar. Ja, över mina tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta av min ande och de ska profetera. Och jag ska göra under uppe på himlen och tecken nere på jorden. Blod, eld och moln av rök. Solen ska vändas i mörker och månen i blod innan Herrens dag kommer, den stora och strålande. Och det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Israeliter, hör dessa ord. Jesus från Nazaret var en man som blev erkänd av Gud inför er genom kraftgärningar, under och tecken. Genom honom gjorde Gud detta mitt ibland er, som ni själva vet. Efter Guds bestämda plan och beslut blev han utlämnad. Och med hjälp av de laglösa spikade ni upp honom och dödade honom. Men Gud har uppväckt honom och löst honom ur dödens vånda, eftersom det inte var möjligt för döden att behålla honom. David säger om honom, jag har alltid Herren för ögonen. Han är vid min högra sida för att jag inte ska vackla. Därför gläds mitt hjärta och jublar min tunga. Även min kropp får vila i trygghet. Att du inte lämnar min själ åt dödsriket eller låter den helige se förgängelsen. Du har visat mig livets vägar. Du ska mätta mig med glädje inför ditt ansikte. Bröder, jag kan öppet säga er att vår stamfar David är både död och begraven. Hans grav finns här hos oss än idag. Men han var profet och visste att Gud med er hade lovat att sätta en av hans ättlingar på hans tron. I förväg såg han Messias uppståndelse och sa, han ska inte lämnas åt dödsriket och hans kropp ska inte se förgängelsen. Denne Jesus har Gud uppväckt och vi är alla vittnen till det. Han har blivit upphöjd till Guds högra sida och fått den utlovade heliga ande av fadern. Och han har utgjutit det som ni ser och hör. David hade ju inte stigit upp till himlen, men han säger, Herren sa till min herre, sätt dig på min högra sida tills jag har lagt dina fiender som en pall under dina fötter. Därför kan hela Israels folk veta säkert att denne Jesus som ni korsfäste, honom har Gud gjort till både Herre och Messias. När de hörde detta högde till hjärtat på dem. Och de frågade Petrus och de andra apostlarna, bröder, vad ska vi göra? Petrus svarade dem, omvänd er och låt er döpas i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna. Då får ni den helige ande som gåva. Löftet gäller er och era barn och alla de som är långt borta. Alla som Herren vår Gud kallar. Med många andra ord vittnade han och vädjade till dem. Låt er frälsas från det här bortvända släktet. De som tog emot hans ord döptes. Och antalet lärjungar ökade den dagen med omkring 3000. De höll troget fast vid apostlarnas undervisning och vid gemenskapen, brödsbrytelsen och bönerna. Varje själ greps av bävan och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Alla de troende var tillsammans och hade allt gemensamt. De började sälja sina egendomar och ägodelar och delade ut till alla efter vars och ens behov. Varje dag var de troget och enigt tillsammans i templet. Och i hemmen bröt de bröd och delade måltid med varandra i jublande innerlig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av hela folket. Och Herren ökade var dag skaran med de som blev frälsta.
Tack så mycket, Anna. Jag är väldigt tacksam att du läste alla dessa svåra ord. Nationaliteter och länder. Och det är underbart att den blomstertiden har kommit för alla kvinnor. Men jag märkte att den chokladtiden har kommit också. Så kanske ni kan dela choklad efter. Yes, det är underbart att vara med er för att prisa vår underbara Gud tillsammans, för att lyssna på hans ord, för att dela gemenskap med varandra. Och vi är förväntansfulla det som han kommer att säga till oss, men inte bara säga till oss utan gör bland oss, i oss och bland oss. Idag, och för att jag ber att du skulle stilla våra hjärtan. Jag ber att du skulle öppna våra ögon. Jag ber att du skulle ta bort allt som står i vägen. Allt som skulle hindra det som du vill med oss idag. Rör vid inte vårt sinne utan våra hjärtan. Förvandla oss djupt inne idag. Och allt för Jesu ära. Jag ber i hans namn. Amen. Är den här inte en vacker församling? Ja, den här. Jag vet att det är inte en församling. Det är bara en kyrkbyggnad. Och det är ett korsstyng. Det är morsdag idag och det påminner mig att min mamma älskar att göra såna grejer. Inte jag, men min mamma älskar och min syster också. Och jag är väldigt imponerad när de klarar sig med något som det här. Kanske jag borde prova det någon gång. Vi ska se. Men den är vacker, eller hur? Men den här församlingen då, är inte den här församlingen vacker? Den här i Apostlagärningarna 2 som vi har läst om och som Sean kommer att predika vidare om nästa vecka. De som tog emot Guds ord. De döptes, de höll troget fast vid apostlarnas undervisning och vid gemenskapen, brödsbrytelsen och bönerna. De som var tillsammans och hade allt gemensamt. De som prisade Gud. De som var omtyckta av hela folket. Var de inte så vackra? Och vilken kontrast det är med de människorna som bor runt omkring dem. Märkte ni i vers 40 att Petrus beskriver de som det här bortvända släktet. Så den här vackra församlingen, men de som bor runt omkring dem, det var en stor kontrast med församlingen och det här bortvända släktet. Så överallt kan man säga att människor är bortvända. det är faktiskt det ord som används för skolios. När någon har en krökt ryggråd. Och det är som om människor är inåtvända, inåtböjd. Martin Luther säger att det är en bild på människors syndighet. När man är så inåtvänd i sig själv, så självisk, så självcentrerad, att man bara lever för sitt eget skull. Men bilden här av den vackra församling är av ett folk som är inte inåtvänd, inåt sig själva i själviskhet, som är självcentrerad, utan ett folk som är vänt utåt. Utåt och uppåt mot Gud. Och utåt mot varandra. Och sen till andra som bor runt omkring dem. Och det är en vacker, vacker bild som vi ser i den här församlingen. Så även om de är en minoritet, kanske vi tänker, men 3000 plus 120, det är en stor mängd personer. Men det fanns ungefär 200 000 invånare i Jerusalem. Så församlingen här är fortfarande en minoritet. Och ja, det finns många som hatar det som de tror på. Och förföljelse är på väg. Men ändå läser vi i vers 47 att de var omtyckte av hela folket. Så även om folk kanske hatar dem för det som de tror på, älskar de denna vänd utåt församling för vilka de är. Och detta är så, så vackert och attraktivt. Så när vi ser denna vackra församling, den första frågan för oss, för var och en av oss och för oss här inne i den här församlingen är vi en vacker församling som den här församling. Men jag tror att det är mer än så som händer här i det här kapitlet. Jag tror att vår text också ställer en större fråga. Och frågan är, hur skapas denna vackra församling? Hur skapas en vacker församling? Och svaret här i det här kapitlet är att Jesus skapar sin vackra församling. Jesus skapar sin vackra församling genom sitt ord, i kraften av sin ande och enligt hans mönster. Så tillbaka till korsstyng en moment. Om vi börjar med bara tygget, den nästa. Ja, det är tygget. Om vi börjar med bara tygget, vad är det första som vävaren behöver för att skapa denna vackra församling? Vad är det som han behöver? Men kanske först och främst, han behöver troden. Han behöver troden. Och mitt i detta kapitel ser vi att Jesus använder troden för att skapa sin vackra församling. Den röda troden som ni har lärt er så mycket om. Den röda troden för att skapa denna vackra församling. Och när vi talar om den röda troden som går igenom Bibeln, då talar vi självklart om Guds frälsningsplan. Guds plan att frälsa sitt folk från deras synder genom sin frälsande kung, för att ge dem nytt liv, förlåtelse, acceptans i hans rike och i hans familje för evigt. När vi talar om den röda tråden, vi talar helt enkelt om evangeliet. Vi talar om Guds frälsande ord. Och faktiskt, vi kan använda bara ett ord för att beskriva det. Vi talar om Jesus. Lyssna på Petrus när han börjar i vers 22 att säga: Israeliter, hör dessa ord. Och det första ordet som han börjar med och sen fortsätter att förkunna, det är Jesus. Allt handlar om honom. Han är den röda tråden. Han är det frälsande ordet från löfte till uppfyllelse. Jesus är evangeliet. Och det är genom detta ord att Jesus skapar sin vackra församling. Jesus skapar sin vackra församling genom sitt ord. Och det ord som Petrus förkunnar här, det är faktiskt ett vänt utåt ord. Inte ett vänt inåt ord, utan ett vänt utåt ord. Lägg märke till att i Petrus predikan, att för det första, han lägger märke till att Jesus vänder sig utåt i sitt liv. Vers 22. Jesus från Nazaret var en man som blev erkänd av Gud inför er genom kraftgärningar, under och tecken. Genom honom gjorde Gud detta mitt ibland er som ni själva vet. De visste att Jesus var ett vänd utåt person. Ett vänd utåt frälsare. Tänk på det. Jesus evigt vänt utåt mot Fadern och Anden. Och nu vänd utåt från himlen till jorden. Ordet som blev kött. Och sen i sitt liv vänt utåt mot andra. Han ser, han älskar, han kallar, han matar, han helar, han befriar. Som de visste, ett liv vänd utåt mot andra. Och Jesus också vände sig utåt i sitt liv mot oss. Han lyder. Han lever fullkomligt det liv som vi misslyckas med att leva. Så Jesus vände sig utåt i sitt liv. Men sen också Jesus vände sig utåt i sin död. Vers 23. Petrus fortsätter: enligt Guds bestämda plan och beslut blev han utlämnad, och med hjälp av de laglösa spikade ni upp honom och dödade honom. Ja, detta är hans röda tråd. Detta är Guds bestämda frälsningsplan. Gud är suverän. Men Petrus säger här att vi är skyldiga. Kanske ni tänker, men de är skyldiga, inte jag. Är det inte dessa judar och dessa hedningar som är skyldiga? Står det inte med hjälp av de laglösa spikade ni upp honom och dödade honom? Det vill säga judarna här i Jerusalem och romarna. Och jag i första hand, är det de som är skyldiga? Men alla det, och dessa representanter av så många länder över hela världen, alla är kallade att omvända sig. Förlåtelse erbjuds alla, eftersom alla är skyldiga. Judar och hedningar inkluderar alla. Så min synd, din synd, våra synder spikade upp honom och dödade honom. Jesus vände sig utåt i sin död för mig och för dig, eftersom vi alla är skyldiga. Men genom hans död för oss, i vårt ställe, kan vi alla bli förlåtna. Vers 38, som Petrus fortsätter till. Vilka goda nyheter det är. Det är inte att vi alla är skyldiga, utan vi kan alla bli förlåtna. Jesus vände sig utåt i sin död. Men sen Jesus vände sig utåt i sin uppståndelse, vers 24. Men Gud har uppväckt honom och befriat honom från dödens vånda, eftersom det inte var möjligt att döden, för döden att behålla honom. Vänt utåt från döden till livet, enligt Guds eviga plan och profetiska ord, till exempel som det står i Psalm 16. Vänd utåt från döden till livet för att befria oss från döden. För att befria oss från syndens förbannelse och straff. Så att vi kan få del av hans vänd utåt ny uppståndne liv. Lätt att säga dessa ord, men är det inte helt otroligt att han var vänd utåt i sin död och uppståndelse, så att vi kan, var och en av oss, kan få del av hans vänd utåt nya uppståndna liv. Är det inte helt otroligt? Ja. Wow. Och sen till slut. Jesus vände sig utåt i sin himmelsfärd. Vers 23. Han har blivit upphöjd till Guds högra sida och fått den utlovade heliga ande av fadern. Och han har utgjutit det som ni ser och hör. När han stiger upp till fadern, mission accomplished, uppdraget fullbordat, då tar han emot den heliga ande för att utgjuta honom över sitt folk. Vänd utåt för oss, för att ge oss det nya förbundets välsignelser, ett nytt hjärta med en ny invånare, den heliga ande. Fullständig förlåtelse nu och för alltid. Vi som var skyldiga kan få fullständig förlåtelse nu och för alltid. En verklig relation, djup och personlig, med fadern, för att verkligen tjäna honom. En djup och personlig relation med Gud, med fadern och sonen och den heliga anden. Men tänk på det. Vem ni känner, vem ni håller på att lära känna. Men genom hans liv och död och uppståndelse och den heliga ande som utgjutits över alla som tror på honom, kan vi ha en verklig relation med den eviga guden. Är det goda nyheter? Ja, det är nästan överväldigande. Och om det är så gott, om det är så underbart, så överväldigande, det kräver helt klart en respons från de som lyssnar, som de som hör dessa goda nyheter. Jesu liv och död och uppståndelse och himmelsfärd, Jesus vänd utåt för vår skull, helt och hållet vänd utåt för oss. Det kräver att vi är vänd utåt för honom. Och det är responsen som Petrus kallar dem till, vers 38. Petrus berättar exakt vad vårt svar måste vara. Omvänd er. Omvänd er. Och låt er döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då får ni den helige ande som gåva. Inte bara för några särskilda personer. Inte bara för de 120 i början av kapitlet. Utan en gåva för alla som omvänder er. Omvänd er. Vänd er utåt. Inte längre inåt, utan vänd er utåt, bort från synden. Jag vill inte gå denna väg längre. Jag vill inte gå min egen väg längre. Bort från att vara inåtvända och självcentrerad och bara att leva för mig själv. Och genom tro på honom att bli utåtvända mot honom. Vilken förändring! Omvänd er till att lita på honom istället för mig själv. Att älska honom istället för att älska mig själv och min egen väg. Att leva för honom istället för att leva själviskt för mig själv. Bli utåtvänd mot honom. Men kanske det förstår vi. Men varför säger Petrus och låter sig döpas? Vi läser väldigt snabbt genom dessa ord. Oh, om han hade bara slutat med omvänd er, det blir enklare, eller hur? Menar han att dopet är nödvändigt för frälsningen? Ja, men inte det fysiska dopet. Det är tecknet eller bilden på det andliga dopet som måste ske först hos den som omvänder sig. Den som vänder sig bort från sin synd och genom tro vänder sig till Jesus. Det fysiska dopet är en bild av den nya födelsen som händer här inne när man går från död till livet. Det är en bild av en evig andlig förening med Jesus som vi ingår genom tro på honom. Andligt döps vi in i honom. Hans liv räknas som mitt. Hans död räknas som min. Hans uppståndelse räknas som min, med nytt liv i honom. Och genom hans himmelsfärd, då tillämpas varje andlig välsignelse i honom till mig. Genom den heliga ande som han utgjuter över sitt folk. Och sen är vårt fysiska dop som följer ett vittnesbörd, en bild, ett nådefullt firande av allt som tillhör oss i Jesus. Omvänd er och kom in i Jesus. Bli ett med honom för evigt. Och sen är vårt fysiska dop en bild, ett vittnesbörd som visar andra att vi tillhör honom. Och när Petrus säger i vers 40, låt er frälsas från det här bortvända släktet, menar han att var och en som åkallar Herrens namn, vilket samtidigt är alla som Herren, vår Gud, kallar, ska bli frälst. Inte längre inåtvänd i vår synd. De som är skyldiga, utan frälst. Nu genom tro på Jesus, vår vänd utåt frälsare. Nu är vi utåtvända till honom och till andra. Vilket evangelium? Det är evangeliet. Det är det frälsande ordet. Det är en sammanfattning av den röda tråden, Guds frälsande ord, för var och en av oss. Och Jesus skapar sin vackra församling genom sitt ord, genom det här evangeliet. Så varför skulle någon försöka förändra eller till och med ersätta detta evangelium? Om detta är det vackra ord som Jesus använder för att skapa sin vackra församling, varför skulle någon tänka sig att det är en bra idé att ändra det lite, att ta bort lite, att sätta lite till det, kanske att ersätta det med något annat helt och hållet? Varför? Och ändå hände det. Säkert har ni hört när det har hänt. Vi har också hört det. Faktiskt för några veckor sedan. Vi var på ett konferläger med mer än 300 konfirmander, frikyrkliga konfirmander, på Guldbrandagården. Och det som vi hörde faktiskt, det var ett annat evangelium. Saker som Gud vill göra dig till den bästa versionen av sig själv. Jesus kom inte för att göra dig till en ny person, utan bara sätta ett plåster på dig och dina sår. Uppmuntran att bara komma och hänga med Gud. Han vill hänga med dig. Han är så tacksam för dig. Han vill hänga med dig. Och sen, som vi har hört så ofta, och kanske ni med, men du är så unik. Du är så speciell. Du är så värdefull. Och det var faktiskt nästan ett försök att övertyga ungdomar att de inte behövde en frälsare. Det krossar mitt hjärta. Ibland skrattar vi om det. Det är så nonsensical. Men det borde krossa våra hjärtan. Det är inte evangeliet. Det är ett förvrängt, inåtvänt budskap som tillåter människor att förbli inåtvända och självcentrerade. Det är faktiskt ett självcentrerat budskap som tillåter människor att förbli inåtvända och självcentrerade och förlorade. Det är inget evangelium. Alltså utan den röda tråden, det sanna evangeliet, det sanna utåtvänd evangeliet, kommer det inte att finnas någon vacker församling. För Jesus skapar sin vackra församling genom sitt ord. Det står i mitten här i kapitlet. Och Petrus är så tydligt med det. Jesus förkunnar jag. Hans liv och död, uppståndelse och himmelsfärd för er. Ni som är skyldiga. Som i honom kan bli förlåtna. Det är det här frälsande ordet som Jesus använder för att skapa sin vackra församling. Alltså, tappa inte tråden. Jag kommer ihåg flera gånger. Min mamma sa, jag har tappat tråden. Oj. Tappa inte tråden. När det gäller det sanna evangeliet. Håll fast vid evangeliet. Förkunna det. Inte bara så att säga allt rätt. Utan eftersom utan evangeliet är människor förlorade. Utan evangeliet kan vi inte ha någon vacker församling. Sann församling. Så låt oss glädja oss i det. Och låt oss förkasta allt. Och var på vår vakt mot allt som inte är det. Även om kanske det låter lite trevligt. Du är så värdefull. Du är så unik. Nej, vi är syndare som är skyldiga. Men Jesus har dött och uppstått för oss. Vår utåtvänd frälsare. Ibland är vi på vår vakt mot att tappa den bibliska synen på äktenskap. Eller att tappa rätten till liv för de ofödda. Och ja, det borde vi vara, absolut. Men just nu, överallt, evangeliet, Guds frälsande ord, den röda tråden, håller på att tappas bort. Vilken sorg. För Jesus skapar sin vackra församling genom sitt ord. Och jag måste säga att vi är så tacksamma för en församling som så tydligt håller fast vid den röda tråden. Vi är så tacksamma för er. Men kanske när det gäller evangeliet är vår utmaning att inte tappa förundran och glädjen i evangeliet. Det är så lätt att säga dessa sanningar. Till och med att sjunga dessa sanningar. Nästan som vi har en inköpslista. att gå det igenom. Ja, det är sant. Allt är sant. Vi blir så van med det. Vi tar det för givet. Är dessa sanningar? Är vår utåtvända frälsare? Är vår respons, skulle inte vår respons bli att glädja oss i honom? Och när vi glädjer oss i honom och hans evangelium, att visa hur vacker han är, hur underbar han är, hur tillräcklig han är. Hur det här evangelium formar våra liv. Att ständigt glädjas. Att ständigt gensvara på evangeliet. Med glödande tillbedjan. Som är verkligen så vacker. Och attraktivt till andra. Så om vi har tygget och vi har troden, kanske vi tänker, men behöver vi något mer? Jag har en fråga för er. Har ni någonsin försökt att trä troden genom tygget? Jag kan berätta för er, det är omöjligt. Det är omöjligt. Om vi inte använder, vad behöver man? Nålen. Vi behöver nålen. Tråden måste gå igenom nålen om du ska tränga igenom tygget för att skapa något vackert. Och Jesus skapar sin vackra församling, ja, genom sitt ord. Tråden, den röda tråden, men också i kraften av sin ande som nålen. Vi ser hur de hänger ihop, ordet och anden, i skapelsen till exempel. Ordet fick andedräkt, kraft av anden för att utföra skapelseverket. Vi ser det också i inkarnationen. Ordet blev kött genom andens kraft. Och sen i Jesus tjänst ser vi det i Lukas 3. När anden kommer över ordet som hade blivit kött vid Jesu dop. Och anden ger honom kraft för att utföra sitt frälsningsverk. Och även i Lukas 4. När Jesus reser sig i synagogen i Nazaret, när han citerar profeten Jesaja, han säger: Herrens ande vilar över mig, ty han har smort mig till att förkunna. Till att förkunna glädjens budskap. Och i Lukas 24 lovar Gud samma kraft döda och att omvändelse och syndernas förlåtelse ska förkunnas i hans namn för alla folk med början i Jerusalem. Ni är vittnen om detta. Det låter väldigt lik det som Petrus predikade, eller hur? Men sen fortsätter Jesus: Jag har lagt ut den röda tråden. Som är absolut nödvändigt, ja. Men jag ska sända över er vad min fader har lovat. Och ni ska stanna här i staden tills ni har blivit röstade med kraft från höjden. Ja, här finns den röda tråden, budskapet som ni behöver. Men ni behöver att förkunna det här budskapet, den röda tråden, i kraften av den heliga ande som jag kommer att sända över er. Och det är det som Gud hade lovat. Och när hade detta utlovats? faktiskt generationer tidigare. Gud genom profeten Joel, som ni hörde förra veckan, som Petrus citerar här i Apostelgärningarna 2. Han hade profeterat att det ska ske de sista dagarna, säger Herren, att jag utgjuter min ande över allt kött. Inte bara särskilda personer och präster och kungar och de som hade särskilda uppgifter som i det gamla testamentet, utan över allt kött. Alla sorts människor, era söner och era döttrar ska profetera, era unga ska se syner och era gamla ska ha drömmar. Jag över mina tjänare och tjänarinor, så de gamla, de unga, män och kvinnor, och jag ska utgjuta min ande och de ska profetera. Och det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Generationer tidigare och nu här på pingstdagen går detta i uppfyllelse. Anden kommer över församlingens kärna. De 120 lärjungar inklusive apostlarna, och alla uppfylldes av den helige ande och började tala främmande språk allt eftersom anden ingav dem att tala. Men vad ger anden dem att tala om på dessa olika språk? Inte en inköpslista, nej. Vers 11. Människor sa, vi hör dem tala på våra egna språk om Guds väldiga gärningar. Troden i nålen, i kraften av den heliga ande, var det färgen? Den är röd. De förkunnar samma evangelium, de förkunnar samma frälsande ord som Petrus kommer att förkunna. Och vad blir resultatet här? Efter att Petrus har också förkunnat evangeliet i andens kraft, nålen och troden. Vad händer? Vers 37. När de hörde detta, högde till i hjärtat. Nålen och troden, ordet och anden. Detta hög till i hjärtat på dem. Och de frågade Petrus och de andra apostlarna, bröder, vad ska vi göra? Det är nästan kirurgiskt språk. Detta är inte ett plåster att lägga på ett sår. Nej! Det är inte ens en, säger man, defibrillator. Det är svårt att säga. Defibrillator. Det är svårt på engelska också. Nej! Det är ett nytt hjärta. Det är hjärttransplantation. Nu är hjärtan. Nu är liv. Genom ordet och anden. Ordet i kraften av den heliga anden. Och här finns nya, utåtvända hjärtan och liv. Wow! Är det inte underbart? Är det inte överväldigande? Och så vacker. Jesus skapar sin vackra församling genom sitt ord. Absolut. I kraften av sin ande. Inte 50% ord, 50% ande. Mixa runt lite. Nej, 100% ord. I kraften av 100% ande. Och han gör sitt frälsningsverk. Utan ordet är en betoning på bara anden meningslös. faktiskt är det farligt. Det är farligt att missbruka nålen. Människor blir skadade, som kanske några av er har upplevt. Men utan anden är en betoning på bara ordet nästan livlös. Som ord utan andedräkt, utan smörjelse, utan kraft. Och ja, jag tror helt och hållet att den heliga ande kommer att bo i alla troende. Och det är vad som händer här. Det är inte bara med några som har haft en viss upplevelse. Nej, alla som tar emot ordet tar emot anden. De alla fylls av anden, som Petrus säger i vers 38-39. Ni får den heliga ande som gåva. Löftet gäller er och era barn och alla de som är långt borta, alla som Herren vår Gud kallar, och det är alla som åkallar hans namn. Men ändå, när vi läser vidare i apostelgärningarna, där upptäcker vi att Petrus och Paulus fylls av anden om och om igen. Att församlingen fylls av anden. Inte bara en gång, inte bara två gånger heller, kan jag säga. Utan om och om igen. Faktum är att många som här skulle ha blivit fyllda av anden på pingstdagen för att förkunna ordet. När vi går till kapitel 4, återigen när de ber, när de söker Herren, blir de fyllda av anden igen. Jag älskar när det finns påtår med kaffe. Jag älskar faktiskt för mycket när det finns påtår. Och sen mitt i natten, när jag kan inte sova. Men när det gäller anden, det finns påtår. Vers 31, apostelgärningarna vers 31. När de hade bett skakades platsen där de var samlade och de uppfylldes alla av den heliga ande. Bara för en leksak? Bara för att ha det roligt? Bara för att prata om nya upplevelser? Nej! Och förkunnade Guds ord med frimodighet. Troden genom nålen för att göra Guds verk med frimodighet. Och berättelsen i apostelgärningarna är att församlingen växer och sprider sig ut över hela världen. Jesus skapar sin vackra församling genom sitt ord i kraften av sin ande. Och jag måste erkänna, eller är det bekänna, jag vet inte skillnaden, men jag har varit så bristfällig i det här. Så bristfällig så länge. Men Herren har verkligen fått mig på knä att ropa om och om igen, att ropa dagligen, att bli fylld av den heliga ande. Varför skulle jag tänka mig att jag behöver inte den heliga ande? Om de behövde den heliga ande. Att fyllas på. Om och om igen. Ja, att förkunna hans ord. Men också att han skulle uppenbara Jesus till mig. Att han skulle avslöja mina synder. Att han skulle leda mig på synliga och osynliga sätt. Att han skulle be genom mig, att han ska be för mig, att vädja för mig, att han ska ge mig kraft att vittna om honom, att förkunna honom, att leva för honom, att tappa inte tråden. Håll fast vid det frälsande ordet. Men sök också. Be om. Ropa ut efter att bli fylld av den heliga ande. Vi behöver nålen. Vi behöver anden. Att få kraft för att förkunna Jesus och hans evangelium. Jesus, utgjut din ande över mig. Ta en moment. Be med mig. Blunda dina ögon nu. Jesus, utgjut din ande över mig. Utgjut din ande över oss. Vi kan inte klara oss utan den heliga ande. Vi kan inte förkunna ditt evangelium utan den heliga ande. Vi kan inte leva för dig utan den heliga ande. Vi behöver honom. Uppfyllelsen. Smörjelsen. Kraften som han ger. Och sen till sist. Jesus skapar sin vackra församling genom sitt ord, i kraften av sin ande och enligt hans mönster. Vi behöver mönstret. Och Sean kommer att säga mycket, mycket mer om mönstret i slutet av det här kapitlet nästa vecka. Men vi kan inte skapa församlingen som vi vill. Det finns ett mönster. Man kan inte göra ett korsstygn som du vill. Bara lite här och lite där och på det här sättet. Nej, det går inte alls. Och vet ni varför detta kallas korsstygn? Nästa. Vet ni varför? Låt oss zooma in lite. Så vi går in lite närmare. Om det är fortfarande svårt att se. Nästa. Varje stygn är ett kors. Därför det kallas för korsstygn. Varje stygn är korsformad. Och när det gäller Jesu församling, vi får inte skapa församlingen precis som vi vill. Den tillhör inte oss. Den tillhör honom. Och han vill en församling, liv. Och en församling som är korsformad. Lyssna, de tog emot Guds ord. De döptes, de höll troget fast vid apostlarnas undervisning, vid gemenskapen, brödsbrytelsen, bönerna. De var tillsammans och hade allt gemensamt. De prisade Gud och var omtyckta av hela folket. Är det en beskrivning? Är det en förskrivning? Det är ett mönster. Hans mönster. Och lägg märke till att varje del av mönstret är korsformat. Alla dessa korsformade vänder utåt hjärtan och liv är sammanvävda i en vänd utåt korsformad församling. Tänk på det, vänd utåt i bön. Vänd utåt för att ta emot ordet som man hör genom predikan, ordet som man ser genom dopet och nattvard. Vänd utåt i tillbedjan när de prisar Gud. Vänd utåt mot varandra i gemenskapen när de delar sina liv med varandra. Vänd utåt till ett förlorat värld i vittnesbördet till den inåtvända släkt släktet, bortvända släktet runt omkring. Och det är det som gör den här församlingen så vacker. Den är utåtvänd genom ordet, i kraften av anden och enligt Jesu mönster. Ja, även om människor kanske hatar dem för vad de tror på, älskar de denna vänd utåt församling för vilka de är. De var omtyckte av hela folket. Så är det det vi vill vara? Är det det som vi vill plantera? Håll fast vid evangeliet. Tappa inte tråden och tappa inte förundran av hur underbart evangeliet verkligen är. Men också sök. Sök den helige ande. Sök hans fyllhet och smörjelse och kraft. Sök honom dagligen. Som individer, som en församling. För att förkunna hans evangelium. För att vittna om honom och hur vacker han är. Och sen följ hans mönster. Följ hans mönster. När ni ledas av era äldste, när ordet predikas i kraften av hans ande, följ hans mönster, lite på honom. Och gör det för hans ära och vår bästa. Åh, far, jag tackar dig för ditt ord. Tack att ditt ord genomtränger våra hjärtan. I kraften av den heliga ande. För att förvandla oss. För att göra oss vackra. Ja, i dina ögon först och främst. Men också för dem som vi vill nå ut till, som vi vill att de ska omvända er och komma i tro till dig för att lära känna dig. Vi tackar dig i Jesu namn. Amen.